En podcast från Aftonbladet.
It has happened. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts.
Russia has invaded Ukraine.
Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні.
3 år av krig i Ukraina. 3 år av död, förstörelse och lidande. Nu öppnar både Rysslands president Vladimir Putin och Ukrainas president Volodymyr Zelensky för fredsförhandlingar. Samtidigt kommer det signaler från både Ukraina och Ryssland om allt tätare kontakter med USA. Och USAs president Donald Trump har ju lovat att han ska få ett slut på konflikten.
I do believe we're making progress. We want to stop the Ukraine-Russia war. And I want to stop it just because I hate to see all these young people being killed.
Men med 3 år in i kriget, hur står det egentligen till med ländernas militära förmåga? Och kan Donald Trump hålla sitt löfte om en snabb fred i Ukraina? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Gäst idag är Roger Djupsjö, major och militärlärare på Försvarshögskolan. Hej Roger.
Hej.
Ja, både Putin och Zelensky öppnar ju nu för fredsförhandlingar. Vad är dina tankar kring det?
Nej, men det är inte konstigt om man säger så. Jag har väl sagt faktiskt ganska länge egentligen och haft mina egna filosofier kring det här. Men det är ju så efter 3 års krig så är ju båda sidorna slitna. Och att man förr eller senare kommer till en punkt där man är beredd att börja förhandla, det var nog inte oväntat och det är kanske där man är nu.
Men ska det här tolkas som att ett fredsavtal och en fred är nära, eller hur tolkar du det?
Nej, jag tror inte att det här kommer inte gå som sagt på någon kortare tid, utan det kommer att kräva en hel del från båda sidor innan man är där så att säga och innan riktiga förhandlingar startar. Men det är ju så, man är ju sliten på olika sätt och vad gäller för rysk sida så ser jag det som att de har just nu så dålig ekonomi och deras produktion är så låg så att man måste helt enkelt komma till den punkten där man måste få en andhämtningspaus. För det förbrukas mer än vad man producerar i Ryssland idag. Och Ukraina i sin sida, de har ju en befolkning som är både mindre och man får ta emot mer stryk än egentligen vad Ryssland får eftersom man är ett mindre land. Och även då tillgången på soldater och annat har gjort liksom att man har kommit till den här punkten nu att man måste se sig om på något sätt att få liksom en någon form av paus i det här kriget. Sen vad den pausen kommer innebära för någonting, det vet vi ju inte. Men jag tror att man på båda sidor känner liksom behovet av att det här måste liksom gå ner på en lägre nivå än vad det är just nu.
Vi ska gå in lite mer detaljerat sen på liksom ländernas militära förmåga och hur det ser ut. Men samtidigt som det pratas om fredsförhandlingar så kommer det även signaler från både Ukraina och Ryssland om allt tätare kontakter med USA. Den sittande presidenten Donald Trump har ju lovat att han ska få slut på kriget. Alltså hur stor roll spelar egentligen Trump i eventuellt kommande fredsförhandlingar?
Nej, men han betyder ganska mycket. USA är ju trots allt den största militärmakten försvarsmakten i världen. Och dels så är man ju ett stort ekonomiskt nav i världen också, så att det som händer i USA det påverkar hela världen antingen man vill det eller inte. Så måste man ha liksom ett ställningstagande mot USA. Trump, han är ju liksom på många sätt en ganska oberäknelig herre, men det han gör och säger det påverkar så många andra länders ställningstagande i världen, vilket innebär att ställningstagande till exempel för eller mot det här kriget, även om man inte är direkt inblandad utan man är en stödjande part som stöttar på ena eller andra sidan, så kommer man få välja på något vis sida på ett mer markant sätt när Trump är vid rodret, för Trump kan liksom, han gör mer slag i saken, så kan man väl säga, med att sätta in sanktioner och motsvarande. Det märker vi också, höjda tullavgifter och så vidare. Så att många länder hukar sig lite grann för att komma på kant med Trump och USA just nu. Och det tror jag kan leda till att rätt många länder liksom skiftar lite grann fot och kanske mer klart tar ställning för förhoppningsvis för Ukraina, men i alla fall tydligare markera var man står i konflikten någonstans.
USAs sändebud till Ukraina, Keith Kellogg, säger att både Kiev och Moskva måste ge efter lite om de ska kunna förhandla fram ett slut på kriget. Han var ju i Ukraina nyligen. Alltså, vad tror du han menar med det här att man ska, att de måste ge efter? Vad kan han mena?
Det krävs ju två för att dansa tango. Det är ju så att ska man överhuvudtaget kunna genomföra en form av förhandling så måste ju bägge parterna vara beredda att skruva lite på sina, så att säga, äskanden eller yrkanden. För annars blir det ju inte en förhandling. En förhandling innebär ju inte att man uppfyller ena sidans krav till 100% och den andra får, så att säga, ge med sig. Då har man ju inte en förhandling, utan då har man ju en diktatur, men man dikterar vad den ena ska genomföra och vad den andra, så att säga, ställer för krav. Så att, ja, ska det bli någon förhandling så måste ju självklart båda parterna vara beredda att ge med sig och kanske till en viss gräns, självklart. Och sen får man se var den gränsen hamnar någonstans för båda parter.
6 månader efter att ukrainska styrkor gjorde den första offensiven på rysk territorium fortsätter Ukraina att avancera. Hur strategiskt viktigt är det för Ukraina att behålla kontroll över Kurskregionen? Hur står det egentligen till med ländernas militära förmåga? Och vad kan vi vänta oss från den kommande säkerhetskonferensen i München? Det ska vi prata om alldeles strax, först en kort paus. Roger, om knappt 2 veckor, den 24 februari, så har det ju gått 3 år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hur går det i kriget?
Det var som jag sa inledningsvis, båda parterna är ju slitna. Det man kan säga så här är att Ryssland får ju mindre och mindre tillgång till, så att säga, offensiva vapensystem. Alltså, man märker att deras mekaniserade förband blir färre och färre och de flesta förbanden är inte uppfyllda. Och det är av anledningen att man hinner helt enkelt producera så mycket som går åt i kriget. Och det har också inneburit att deras offensiv handlar mycket, mycket mer idag om att man bara skickar fram fotsoldater. Nog så jobbigt för Ukraina eftersom Ukraina är färre. Men det sker ju till otroliga förluster och har gjort det under, ja, minst senaste halvåret och lite till. Så deras taktik nu är det att skicka fram soldater i utspridda formeringar så Ukraina har svårt att få och bekämpa dem. Och i slutändan när man har samlat tillräckligt många så genomför man sådana här mer eller mindre tokanfall, som jag kallar det för. Men trots allt så är de så många fler än vad ukrainska försvarare är. Så man vinner lite grann mark med det, men det är egentligen ett otroligt tokigt sätt att genomföra offensiver på. Det kostar otroligt mycket för rysk sida. Ukraina i sin sida, de har ju liksom också problem nu, inte med materiell på samma sätt som Ryssland, men däremot så har man problem med antalet soldater. För man är ett mindre land och man har haft stora förluster även här, och även ett antal av de yngre soldaterna nu som har blivit inkallade är inte riktigt lika manade som det har varit tidigare. Det är väldigt olika på olika förband, men även de har sagt, de vet ju att det finns stor risk för att man dör vid fronten. Vilket innebär att även Ukraina har problem i dagsläget, framförallt med den här biten med att fylla upp förbanden med soldater.
Men alltså, 3 år av krig, Ukraina har färre soldater. Hur mår ländernas militära förmåga?
Jag kan ju framförallt tala för Ukrainas del, och jag ser ju när jag har varit där och så vidare att det finns förband som har väldigt hög nivå fortfarande, och det finns de förbanden som har sämre nivå. Det finns både och, helt enkelt. Man har ett antal. I början var ju alla väldigt inställda på att Ukraina ska försvaras till varje pris och vi ska på alla sätt driva ut Ryssland från vårt territorium. Idag önskar sig många fler bara fred och få komma hem. Man har överlevt i 3 år, och det innebär ju också att man är liksom inte riktigt beredd att, har jag nu lyckats hålla mig vid liv i 3 år, så många av de här erfarna soldaterna, så vill jag gärna hem nu, så många av dem vill ju bli ersatta också. Så att, jag ska säga, moralen är fortfarande hög, och det är inte det att man kommer att ge sig, men den är inte på samma sätt som det var inledningen av kriget.
Nej, för jag tänker det, har man liksom tappat motivationen lite i Ukraina?
Jag ska säga motivationen, alltså man kommer aldrig ge sig. Ryssland har nog insett det att Ukraina kommer aldrig ge sig, för man vet att om man ger sig så väntar något så mycket, 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 mycket värre. Men man vill helst, alltså man vill se att det finns ett slut på det här, så kan man väl säga det. Och det vill ju verkligen, alltså det gör ju också att man inte, vad ska jag säga, man vill inte offra sitt liv eller kanske gå till offensiv på samma sätt som man var beredd att göra inledningsvis. För då skulle man verkligen kasta ut Ryssland ur Ukraina. Idag är liksom den övertygelsen kanske inte riktigt lika stark att man lyckas med det. Och därmed så är det ju också då att man är mer beredd att komma till förhandling eller vill att ens ledare ska förhandla om någon form av krig eller stillestånd, minst i alla fall.
Ukraina ska ju ha påbörjat en ny offensiv i Kursk-regionen. Alltså hur strategiskt viktigt är det för Ukraina att etablera och behålla kontroll över det här området?
Det som är bra med Kursk självklart, det är ju dels det att man binder ju upp stora ryska styrkor. Man pratar upp till 60 000 man som Ryssland måste så att säga ha i Kursk bara för att helt enkelt se till att inte Ukraina utvidgar det här brohuvudet ännu mer och försöka då även köra tillbaka dem. Så av det syftet så är det ju väldigt bra operativt, alltså rent militärt operativt att binda upp ryska styrkor. Det andra är ju om vi nu närmar oss någon form av fredsuppgörelse eller avtal eller motsvarande, så självklart så är det ju jättebra, för då kan man byta ett territorium mot ett annat. Ska vi överge Kursk så får ni släppa det här som ni har tagit, och så finns det någon form av bargain däremellan som man kan ha som en form av byteshandel. Så enkelt kan det fungera också. Så att nej, det är viktigt självklart, och just nu så är det ju så här att Ryssland har svårt att få ut de ukrainska förbanden. Man offrar otroligt mycket soldater och det kostar dem otroligt mycket på många olika sätt. Men Ukraina har bra förband på platsen och man för en form av rörlig strid där. Det är ju därför man både genomför offensiver och defensiver. Det innebär att man liksom tar tillfället i akt när man märker att Ryssland är svagt. Då anfaller man och sen backar man tillbaka när man märker att Ryssland har samlat kraft på nytt. Så det finns ingen anledning för Ukraina att göra det här för stort, för då behöver de offra ännu fler förband för att hålla det här området. Utan man är nog ganska nöjd med att behålla det här kortet som det är nu och framförallt ta ut väldigt stor tull på de ryska förbanden som är där och försöker köra ut dem.
Mellan 14 och 16 februari här så hålls ju en säkerhetskonferens i München, och enligt källor som Bloomberg har talat med så kommer USA att presentera en fredsplan då. Om det blir så återstår ju att se, men vad kan vi mer förvänta oss av den här konferensen gällande Rysslands aggression mot Ukraina?
Nej, det är ju ett sätt att visa att fortfarande världen står samlad kring Ukraina och att helt enkelt och vilka länder som väljer jag säga, vilken sida och är beredda att så att säga påverka Ryssland ännu mer än vad man har gjort idag för att få Ryssland till förhandlingsbordet. Det är ju mycket inte så, de här förhandlingstillfällena är ju trots ett tillfälle där många ledare eller i alla fall representanter för ledare träffas, och då blir det ju alltid ganska intressant, för då blir det ju andra diskussioner och man kan också komma med gemensamma uttalanden. Sen hur kraftfulla de är eller inte, det vet man inte, men det är ju ofta ett ställe där man kan som nation poängtera att man har valt det ena och valt det andra och vilka krav man ställer på de här nationerna som nu är i krig. Så att det är ju liksom ett... Det fokuseras, hela världens ansträngningar fokuseras på en och samma plats, och det är ju alltid viktigt att se då var någonstans är liksom ställningstagarna på väg för de olika nationerna.
Roger Djupsjö, vad kommer du att hålla koll på nu framöver?
Ja, självklart den här konferensen och se var länder kommer att stå någonstans och vad det kommer att innebära för till exempel också även ytterligare satsningar för de länderna som stödjer Ukraina. Det är alltid intressant att se vad som händer. Sen i övrigt så är det ju faktiskt, det händer ju saker trots allt, även om det här kriget står rätt mycket still, så är det ju allt från det som händer i Kursk till det här som händer i både luften och på marken i teknikkriget, alltså utveckling av tekniken av kriget. Så, som officer så är det intressant att följa, för det händer mycket framförallt i både, inte bara drönare utan mycket annat också som utvecklas under det här kriget. Förmågan att bekämpa varandra och förmågan att få hitta på någon form av utveckling som gör att det här kriget inte blir så stillastående. Och jag tror att Ukraina faktiskt idag är bäst på det, även om Ryssland är inte dåliga på något sätt, men man har svårare idag att få sin teknik till produktion eftersom man lider av den här ekonomiska sanktionerna som faktiskt har drabbat dem, och trots att de fortfarande kan producera saker och ting som är ganska högteknologiskt, så kan man inte göra det i den mängden man kunde tidigare, och det beror säkerligen på att man har svårt att få tag på komponenter eftersom man får betala väldigt dyrt så att säga, för att kringgå alla sanktioner. Så att den kapplöpningen där, den kommer att bli intressant att följa, men den är ju sån som säger, den ändras ju inte på en dag, men det är mycket olika saker som händer just nu som gör att jag ser att Ukraina kan vinna framgång här lite längre fram. Och sen kan det också vara ett bra förhandlingskort, för att den som trots allt har övertag på stridsfältet och kan visa att jag kan slå ut så mycket av dina förmågor utan att du kan göra någonting åt det, den kommer också kunna ha ett övertag vid förhandlingsbordet när det blir någon form av förhandlingar längre fram.
Ja, vi kommer absolut få anledning att återkomma till det här. Tack för idag, Roger.
Tack.
Sist här, Roger Djupsjö, major och militärlärare på Försvarshögskolan. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs som alltid snart igen. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.